Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Med det här abonnemanget så får du inte bara ett par glasögon utan en komplett lösning där du kan varva mellan glasögon, solglasögon och linser efter ditt behov på ett tryggt och bekvämt sätt. Och något som är riktigt bra nu när sommaren är runt hörnet är att du med det här abonnemanget kan få slipade solglasögon efter din egen styrka. De slipade solglasen kan enkelt anpassas till både vanliga bågar och solglasögonbågar, helt efter din personliga stil och preferens så att du kan njuta av solen med skarp syn. Du behöver aldrig oroa dig för synundersökningar eller styrkeförändringar. All service såsom glasbyten och undersökningar ingår i den fasta månadskostnaden. Det är dessutom ett perfekt abonnemang om du vill minimera risken för oförutsedda kostnader med otursskyddet om olyckan skulle vara framme. Jag har till exempel fått hjälp att laga mina favoritsolglasögon istället för att låta dem ligga oanvända hemma, vilket känns väldigt skönt nu inför våren och sommaren. Både miljötänk och ekonomiskt i längden att ta hand om det vi har. Utöver allt det här så får du dessutom möjlighet att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glasögongarderob. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader och du har alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in författaren till boken Self-Love, Louise Strömberg. Louise fick en allvarlig sköldkörtelsjukdom med följande depression och utmattningssyndrom som ledde till ett avgörande vägskäl. Som hon själv säger, där, när jag egentligen trodde livet tog slut, fick det istället sin stora början och vägen ledde mig hem. I mig själv. Jag fann något så ovärderligt stort och viktigt i konsten att leva sitt liv helhjärtat. Och det är det jag idag ägnar min tid åt att dela med mig av till andra. Louise brinner för att inspirera och hjälpa andra till ett starkare välmående inifrån och ut. Och det ska vi prata mer om. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Louise Strömberg.
Tack snälla, så kul att få vara här.
Jag fick ju din vackra bok Self-Love och det är ju några månader sedan. Då har jag tänkt hela tiden att jag ska bjuda in dig för jag tycker att titeln på din bok och din bok är ju så vacker. Alltså den känns ju så lyxig, fet och stor och genomarbetad och...
Ja.
Den känns inte billig att göra, den där boken. Den var fantastiskt vacker,
ja.
Alltså.
Ja, men vad kul.
Och det känns som att det passar så bra i den här podden, Self-Love. För det, är det något som är viktigt så är det det.
Mm.
Kan du berätta lite grann om processen fram till att den här boken föddes? Hur du kom till insikt med vikten av det?
Mm. Ja, nej, men personligen så blev ju relationen till mig själv att stärka upp den. Det blev ju min stora personliga vändpunkt i livet.
Mm.
Jag var på en väldigt, väldigt, väldigt destruktiv och dålig plats när jag var runt 20. Jag hade blivit fysiskt sjuk i min sköldkörtel. Och jag hade i och med det blivit djupt deprimerad. Så att jag var bokstavligt talat beredd att avsluta mitt liv. Men sen så kom det istället en vändpunkt då en väldigt klok person, min terapeut, gav mig en insikt. Hon var den där personen som vågade kliva in och inte bara ta mig med de här, du vet, fina, finkänsliga händerna.
Väldigt handfast liksom.
Ja, men precis. Hon vågade säga något bra.
Du ville inte vara här längre. Du tyckte inte att det fanns någon mening med livet överhuvudtaget.
Nej.
Men under hur lång tid var den här depressionen?
Depressionen och sjukdomen i sig höll på i 2 år. Och då bodde jag mer eller mindre på sjukhus 2 till 3 dagar i veckan.
Under de här 2 åren? Mm. Kan man bli deprimerad och genom den här sjukdomen? Sätter det igång sådana saker? Eller var det andra grejer som satte igång depressionen?
Mm. Nej, men precis. Alltså, sköldkörteln är ju så komplex. Det styr ju så mycket i vår kropp.
Ja.
Så att dels så har det ju absolut att göra med vår psykiska hälsa. Att det kan göra oss deprimerade.
Mm.
Men sen så begränsades jag så mycket fysiskt utan min sjukdom. Så att det också hade ju sin påverkan på min psykiska hälsa.
Mm.
Det såg inte ut som att det skulle bli en vändning och utåt sett så såg det inte ut att vara så mycket till ett liv för en 20-åring, så pass sjuk som jag var.
Nej, du var mest liggandes liksom. Mm.
Jag var jättesjuk.
I en intethet på något vis.
Mm. Precis, jag var tom. Tömdes helt som människa.
20 år? Mm. Det är ju också en ålder när liksom livet ska ta fart.
Ja, precis. Man ska ju blomstra då.
Ja. Alltså en depression, man kan ju känna sig deppig och sådär och tycka att det är grått i den här delen av året i Sverige och det är mörkt och grått och slaskigt och allt sånt där. Men det är ju depp är ju en sak, depression är något helt annat.
Mm.
Hur är det? Kan man förklara hur det är?
Mm. Ja, hur sätter man ord på det? Det är som bottenlöshet som inte riktigt vänder.
Mm.
Det är så otäckt och det gör att det kanske är väldigt svårt. Det är nog omöjligt, tänker jag, för någon som inte har varit där att verkligen förstå.
Mm.
För då tänker man ju då att man tänker på de deppiga dagarna. Men de har ju någon slags vändpunkt.
Mm.
När man är deprimerad och som jag gick på medicin. Ganska många mediciner. Bara för att hålla mig flytande. Mm. Då fanns det inga. Ja, till slut fanns det ju varken toppar eller dalar.
Mm.
Utan det var bara en tomhet. Som äter upp en inifrån.
Mm.
Och vissa dagar så byttes den här tomheten ut mot så grov ångest. Att det kändes som att det här kommer aldrig vända. Hopplösheten är fruktansvärd skulle jag säga.
Oj.
Mm.
Och vilka fanns omkring dig då?
Och jag hade sånt fint stöd av min familj. Min pojkvän som idag är min man.
Ja, han fanns med redan där då. Det var ingen du träffade senare.
Nej, han fanns då.
Det är fantastiskt.
Ja, verkligen. Jag tänker att han är en stor del till varför jag fortsatte kämpa, tänker jag.
För jag kan tänka mig, har man inte det, vad finns det då för nät? Om man inte har något nätverk.
Nej, det är nog en läskig tanke, tänker jag. Det är så mycket värt att ha den här skyddsnätet utav. Och jag menar, ett par personer räcker för att du ska kunna känna en mening.
Ja.
Du behöver inte ha ett stort fotbollslag bakom dig, utan det räcker med ett par riktigt värdefulla människor som finns där.
Som kan bara sitta där ibland, inte behöva komma med lösningar, utan bara finnas till liksom.
Precis, så viktigt.
Ja. Vad blev vändpunkten i det här? Du blev frisk? Från dina köldkörtelproblem, eller hur?
Ja, eller de tog bort den. Jag var väldigt, väldigt illa däran. Så de tog bort hela organet och sen så blev det ändå inte bättre. Så det började fortsätta att dala. Och till slut sa läkaren att nu har vi inga svar. Du är så ung, så här borde det inte vara. Liksom. Enligt facit så ska det inte vara så här. Men din kropp svarar inte på medicinerna. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi är handfallna. Och där någonstans började jag tänka att nu ger jag upp för att min själ hade nästan lämnat min kropp. Det låter lite konstigt, men när man känner...
Hur upplevde du det, att själen hade lämnat kroppen? Vad var det som fick dig att få en sån tanke?
Ja, men det är nästan som att man står utanför sin kropp. Man upplever och man nästan beskådar det som sker, men man är inte närvarande där. Jättelustigt. Jättelustigt.
Kände ingen kontakt överhuvudtaget.
Nej. Och likgiltighet. Jag visste ju liksom att jag hade den här fantastiska pojkvännen. Jag hade mina föräldrar, jag hade fin familj som verkligen de fanns där hela tiden. Men till slut så tappade det också värdet och man blev likgiltig till att man började tänka att det finns ingen mening. Och den här läskiga tanken då, den farliga tanken av att nu är jag bara till besvär.
Mm.
För det fanns ju ingen, det såg ju inte ut att finnas någon vändpunkt.
Nej.
Varken ur medicinskt håll eller känslomässigt från mig.
Mm.
Och då började de här farliga tanken att gro fast det här.
De skulle ha det bättre om jag inte fanns precis. Här. Då behövde de inte hålla på och försöka rädda mig.
Just det.
Mm. Och den är farlig. Inte bra. Ja.
Ja. Tänker ofta där, tänk om ens barn skulle börja känna det. Uff, det är min största...
Vad gör man då?
Ja, vad gör man då?
Vad gör man som anhörig? Har du pratat med de som var nära dig runt omkring? Vad tänker du att man kan göra om de tankarna är hos någon person? För det är kanske inte heller tankar som man uttrycker då.
Just det.
Utan mer som du går runt och känner. Vad var det de gjorde som gjorde att du ändå är kvar här? Att du inte liksom föll djupare?
Just det. Jag tror att det viktigaste verkligen är att man pratar om det.
Mm.
Ibland är det så lätt att de här, du vet, svåra ämnena, känslosamma ämnena, man kanske inte vill vidröra dem för att man inte vet hur man ska göra. Man är så rädd för att göra fel. Och då kanske man avstår helt.
Mm.
Och det tror jag kan göra mer skada än att våga säga någonting, även om det inte blir helt korrekt på papper, vad nu det är.
Mm.
Utan våga bara visa att jag finns här, jag vill lyssna. Jag hjälper dig att söka hjälp. Det är så svårt, det är så svårt. Och sen tänker jag att det är olika från person till person. Men bara att visa att man finns där och inte bara låta rädslan ta över. Att man avstår helt för att vara rädd för att göra fel. Kanske.
När du för dig själv, vad brukar du ha som din tydliga vändpunkt i allt det här? Man brukar ju ha någonting. Det kan vara en speciell dag eller en speciell händelse. Eller något speciellt där man känner att det var här det liksom, där vände det.
Mm.
Vad var det för dig?
Alltså jag kan faktiskt minnas... Helt konkret den här dagen. Det var en dag i november då för nästan 10 år sedan nu. Som jag hade en klok terapeut som gick in då. Hon tog inte in med mina finhandskar utan hon vågade säga vad hon tänkte.
Mm.
Jag hade berättat för henne att nu Margareta så kommer jag avsluta mitt liv. Jag är jättetacksam för det du har gett mig men jag orkar inte mer. Rent av. Jag vill vara ärlig. Jag tycker att du förtjänar att få höra att så här
wow, du sa det till henne. Ja. Och då var du så då hade du verkligen beslutat dig.
Ja, absolut. Och jag var så likgiltig att jag inte lät mig... Ja, jag var väldigt likgiltig där och beslutad.
Mm.
Istället då för att bli rädd för vad ska jag säga för att det blir fel så vågade hon in och nysta lite djupare och säga liksom det att nu är det upp till dig Louise, du har ett ansvar här. Och det här är ju så svårt för att säga till någon som är psykiskt sjuk eller deprimerad, du har ett ansvar, det kan ju landa helt fel. Men hon kände väl av att det var rätt för mig.
Mm.
Så hon fick mig att förstå, vi hade ett jätteviktigt samtal den dagen. Mm. Och jag gick därifrån och hade en insikt i att jag har ju faktiskt ett ansvar i att försöka göra vad jag kan för att må så bra som möjligt.
Kunde du ta det alltså?
Jag kunde det.
Ja.
Ja.
Och det gav dig något att hålla tag i lite grann.
Ja, alltså hon sa ju inte bara, hon fick ju mig att förstå med väldigt många kloka ord kring att det här med relation jag har till mig själv. Jag hade inte reflekterat över att man kunde få en bättre relation till sig själv. Jag hade ju hört som alla andra att man ska vara sin egen bästa vän. Men ingen hade ju lärt mig hur.
Nej.
Eller hur ska jag någonsin kunna tycka om mig själv? Det var ju de tankarna som cirkulerade i mitt huvud. Men när hon fick mig att förstå att jag har ansvar för mig själv. Jag kan också göra det jag kan för att må så bra som möjligt och börja i rätt ände med att jobba på relationen med mig själv.
Mm. Det finns ju ingen färdig mall för det. Du säger ingen hade lärt mig hur. Ingen hade lärt mig hur heller.
Nej.
När folk frågar mig, ja men hur ska jag göra liksom för att tycka om mig själv? Jag kan inte lära ut det.
Nej.
Utan det är ju det där måste man hitta själv på något vis.
Mm.
Genom att kanske hitta böcker som man gillar att läsa, gå på olika, guida sig själv fram liksom till ett sätt att börja gilla sig själv.
Mm.
Ta inspiration från allting som finns runt omkring. Och gilla vissa saker och välja bort andra grejer och sådär. Eller hur? Visst är det väl så?
Ja, jag tänker absolut att man måste ge sig ut på sin egen utforskning. För ingen är ju någon annan lik, utan vi är olika.
Nej.
Men däremot, verktygen, det var ju det som blev ledd upp till min bok.
Ja.
Jag gav mig ut på min egen utforskning och insåg att det fanns ju jättemycket bra användbara verktyg. Mm. Även om det är precis som du säger.
Man måste hitta de verktyg som passar en själv.
Ja, och man måste göra jobbet själv också. Ja, man kan
absolut
inte bara få den här lösningen serverad.
Nej.
Men att få någon som guidar kanske med ett gäng verktyg och säga att här, testa de här. Se vad det gör för dig.
Mm.
Det tror jag kan vara en stor vändpunkt för många.
Mm. då går du därifrån och hon har sagt det här med ditt ansvar och då börjar du göra förändringar då, eller?
Skillnaden var ju inte, det hände inte, det var inte som att jag vaknade upp dagen efter och allting var bra, såklart inte.
Nej.
Men jag gick ju därifrån, dit gick jag med nedtyngda axlar, en likgiltighet, och därifrån gick jag med ett stygn av hopp.
Mm.
Det var litet, men det var kraftfullt.
Mm.
Och det var det som krävdes för att kunna sakta men säkert vända om hela resan.
Mm.
Ja.
Och hur har den resan sett ut då? För att då, det är som du säger, det tar ju sin lilla tid, men, och jag brukar ibland beskriva det lite som ett tv-spel. Man spelar liksom olika banor, efter ett tag så hoppar man upp på nästa nivå och så kör man det till man klarar den och så liksom, så att hela tiden utvecklas vi.
Mm.
Så det är ju lite så, ibland kanske man måste spela om det där spelet några varv för att liksom lära sig det man ska lära sig på den nivån. Men hur har du upplevt den här resan och vilket tycker du har varit om det som har hjälpt dig mest?
Precis som i boken så är ju det in i olika steg. Och de här stegen är väl så här lite symboliska för hur min resa sett ut.
Mm.
Dels att våga se över sitt liv, det som har alltså lett mig dit jag är idag.
Mm.
Gå igenom det bagaget som många släpar efter sig men aldrig riktigt vill ta en titt på för att de är rädda för vad som kan komma upp.
Mm.
Eller inte förstår hur mycket det faktiskt påverkar dem idag.
Nej, man kanske inte ens fattar och tänker att man har ett bagage.
Nej, precis. Nej.
Man går runt och står ut.
Ja,
man står med ut. Massa saker.
Ja. Inte ens kanske vetandes om att man kan få lov att titta, granska, äga de här upplevelserna.
Mm,
kanske känner man en stygn och dåligt samvete gentemot ens föräldrar för man vill inte komma med anklagelser eller, du vet, eller våga tycka någonting om sin barndom. Men att våga se tillbaka och titta just kanske framförallt på barndom och uppväxt.
Mm.
Det tänker jag att vi alla är värda att få göra det.
Mm.
Och utgår ifrån att våra föräldrar eller vår omgivning gjorde så gott de kunde.
Ja.
Men vi måste få äga vår upplevelse av det.
Ja, exakt. Ja. Det är ju jätteviktigt.
Jag tänker det.
Ja.
Så det är ett viktigt steg.
Man som förälder också är förstående där gentemot sina barn och inte tar det så personligt. Utan att man faktiskt ger barnen den respekten i det.
Precis.
Det är något fint som läker där också.
Ja.
Och sen inte anklaga sig själv för mycket eller som förälder i de lägena, just för att du, som du säger, man har gjort sitt bästa. Tänk att alla människor gör sitt bästa utifrån där de befinner sig just då i livet. Mm. Och som förälder så kan det vara väldigt ofta vanligt sådär att man hackar på sig själv. Och det kan jag ju, vet jag ju själv, gånger man liksom tålamodet har liksom brustit och man har höjt tonen eller skrikit eller du har varit irriterad och sådär. Efteråt, jag mått så dåligt. Och det tror jag att många föräldrar kan känna.
Nej, gud ja.
Men jag vet inte hur många gånger jag har sagt förlåt till min dotter om olika saker. Men det som är skönt är, nu har hon ju inte barn själv, men hon har ju en hund.
Ja.
Och hon blir också arg och irriterad och tålamodet, hon blir förbannad på honom.
Ja.
Så då får ju hon kanske en annan egen förståelse för hur det kan vara liksom, när man inte riktigt orkar.
Mm.
Det är ju bra som du säger, just det här att vi gör så gott vi kan utifrån där vi befinner oss i livet. Och vi kan hela tiden lära oss att göra bättre.
Mm.
Men det känns ju som att du har utvecklat jättemycket under de här, nu är det då 10 år ungefär som du har rest. Eller? Skulle du säga det?
Ja, nästan.
Mm. Och boken kom ut i början på det här året, eller?
Mm.
Början på det här året 2021, när vi sitter och samtalar. För nu är jag lite osäker på när det här sänds. Det kan hända att det här sänds i början på 2022.
Mm.
Vad har du fått för respons då på den här? Känner du att du har nått ut och hjälpt sådana som kanske befinner sig där du en gång befann dig?
Mm. Absolut. Jag har nu fortfarande, det är nästan 1 år sedan vi släppte boken.
Mm.
Och jag känner mig fortfarande väldigt överrumplad och överväldigad över responsen som den har fått.
Mm.
Ifrån människor i alla åldrar.
Mm. Jag älskar titeln. Self-love. Alltså det är en tuff, modig titel att ha på en bok i överhuvudtaget och i Sverige så här nu. För just det här med att älska sig själv. Det börjar ju komma bättre och bättre insikter runt vikten av att älska sig själv. Att det inte är en egotripp utan att det är liksom för att kunna vara en fantastisk medmänniska så är det ju jättebra om man kan älska sig själv. För då är det mycket lättare att vara den här kärleksfulla medmänniskan, förstående medmänniskan. Som inte håller på och ältar egna saker liksom, utan som har landat i någon sorts frid och lugn i kärleken till sig själv.
Mm.
Så titeln är ju fantastisk.
Mm. Ja, men det som du säger, och det behövs nu mer än någonsin.
Mm.
Vi måste komma dit.
Mm.
Vi måste det.
Mm.
Den här separationen som vi har emellan alltså i oss själva. Vi vill så gärna vara ett ideal som är helt orimligt många gånger.
Mm.
Och så kämpar vi och kämpar. Vi känner oss aldrig tillräckliga, utan vi tror att vi kan vara någonting som egentligen inte är så mänskligt, tänker jag.
Nej.
Men när vi kan landa i att förstå vilka vi är, vem du är, vem jag är, vad jag har varit med om, vad det är som har lett till att jag fungerar som jag gör.
Mm.
Helt plötsligt så kan vi få helt andra förutsättningar till att kunna växa och bli, som du säger, mer varma som människor, medmänniskor, och få ett annat livsvärde.
Mm.
För kan vi känna oss till freds? Och ibland så är det så här, ibland kan människor komma och säga till mig, men Louise, måste man älska sig själv eller sin kropp?
Mm.
Nej, alltså det kanske inte är där du ska sikta in dig på. Det kanske med att du handlar om att du ska sikta in dig på att först och främst lära dig uppskatta dig själv.
Man får ta lite små steg framåt.
Verkligen.
Och en dag så kanske man älskar sig själv.
Mm.
Alltså jag har ju inte älskat mig själv under, om jag började min resa för 23 år sedan ungefär, det är inte så att jag älskade mig själv, bara idag älskar jag mig själv.
Mm.
Men det kanske jag har gjort de senaste 3-4 åren, på riktigt, känt att jag älskar mig själv för att jag älskar min själ. Jag älskar liksom det jag kan göra och den jag är, och då är, det innefattar ju även brister.
Mm.
I hur man kanske mår vissa dagar och att man blir lite irriterad. Man älskar den där helheten liksom av den man är. För att jag tycker inte att jag har ett alternativ. Varför ska jag hata någonting? Det här är ju jag liksom. Så att men det är ju inte så att det händer direkt. Utan det är ju en process. Även det är ju en process. Och kan man nå fram till att men ibland gillar jag mig själv. Kanske inte varje dag, men ibland gillar man i alla fall sig själv lite grann. Så det där är ju också en stegvis process, eller hur?
Absolut, men just det att skapa en grundkärlek, tänker jag, är så himla viktigt. Sen har man ju dagsformer som varierar.
Eller hur?
Ja, men är det inte som vilken relation som helst egentligen? Det tar ju tid till att fördjupa och verkligen lära känna och acceptera.
Ja.
Och ibland står man inte ut med vissa delar av sig själv, men man kan möta det med värmen då.
Ja,
men man måste få sig själv lite...
Rycka lite på axlarna och bara, nu har hon en sån här dag.
Ja, precis. Ja, men eller hur? Det blir lite enklare att leva då.
Ja.
Och det tar ju inte bort de dåliga dagarna. Men det gör det så mycket enklare att ta sig igenom dem, tänker jag.
Ja, för att alltså, tänk nu, speciellt nu när vi sitter och pratar. Det är en väldigt grå, rätt tung dag och det blir mörkt snabbt och sådär, och då får man kämpa lite extra de här dagarna. Och har man redan då, som kvinna kan det också vara att man har en cykel som man liksom följer. Och vissa dagar så är man ju liksom deppig utan att man förstår varför man är deppig.
Mm.
Och då vet jag inte riktigt, men då måste man bara liksom, man får bara acceptera hur det är, ta sig igenom och inte gå igång på att det har liksom betyder någonting väldigt mycket det här, utan det är bara som det är just nu.
Mm.
Och det här kommer också gå över.
Precis.
Den här dagen. Och imorgon kommer det att kännas lite annorlunda. Det är hela tiden där att checka av med sig själv och ha den här relationen till sig själv. Blir ju också lättare om man gillar sig själv, eller
hur? Ja, absolut. Det blir det som blir avgörande. Har man en grundkärlek i relation till sig själv, så blir de här dåliga dagarna inte så himla stora.
Mm.
Som det annars ofta blir.
Mm.
Det tråkiga tycker jag är att de flesta jag träffar har en ganska destruktiv relation med sig själva. Och då blir de jobbiga dagarna väldigt stora. Väldigt mörka. Väldigt livsomvälvande ibland.
Ja, för det känns som att det är väldigt så här vanligt att man kanske tycker att man är misslyckad. Och man har inte blivit någonting med mitt liv. Och man har inte, där relationen är dålig. Och man liksom har väldigt mycket fokus på allt det där som är dåligt. Och jag kan ju förstå hur man hamnar där.
Mm.
Speciellt i dessa tider och dessa dagar. Det är rätt tufft, och då måste man ju liksom ta det där egna ansvaret någonstans. Att försöka hitta liksom ta små steg, ta liksom några stunder, någon minut här och där. Och liksom sätta fokus på vad som kanske är bra också.
Mm. Absolut.
För det kan ju göra de där små förändringarna. Det kommer liksom till slut så påverkar det en i det lite mer. Jobbar du som yogalärare också lite grann, eller?
Mm,
ja,
absolut.
Så då möter du även människor i egenskap av det?
Mm, alltså jag är livscoach.
Just det, du är livscoach också.
Precis, jag kallar mig för self-love coach, men grunden är ju livscoach.
Jag älskar det, self-love coach.
Ja.
Wow, du måste vara den enda med den titeln i Sverige.
Ja, men kanske.
Jag gillar att du har den titeln.
Ja. Och då tänker jag, när man kommer till mig så brukar man fråga så här, men kan man få ta upp andra problem också?
Ja.
Jag brukar alltid säga ja, självklart. Men oftast brukar jag rota sig att relationen med dig själv kanske inte är så jättesund. Men jag jobbar ju på ett väldigt holistiskt sätt. Titta på hela människan. Inte bara det fysiska, utan också det själsliga och psykiska. Och sen så brukar det bottna sig i just alltså relationen till oss själva.
Mm.
Vad har hänt bakåt? Varför fungerar vi som gör? Vad har vi för tankar? Vad har vi för beteenden? Hur vill vi då må?
Mm.
Hur ser vår drömbild ut? Eller vart vill vi komma? Mm. Och så jobbar vi med alla de här planen. Och det är så härligt. Och sen så är yogalärare också då. Så jag har ganska många delar i min yrkesroll, kan man väl säga. Men yogalärare är en av dem också. Mm.
Men det är ju fantastiskt hur du, som de där två åren på, stor del av de två åren som du var på sjukhus, och med alla de tankarna och känslorna som du hade inom dig. Och så sitter du här idag och så är du liksom self-love coach. Det kunde du inte se när det var som mörkast förstås.
Nej.
Hur tittar du på den resan idag?
Men nu kan jag nästan tänka att det har fått en mening.
Ja. Absolut. Att det fanns en mening med det du gick igenom.
Mm, absolut. Då kändes det ju aldrig som att det skulle kunna vända till den här delen av livet.
Mm.
Men jag förstår också varför jag alltid har varit en sökare som person. Det förstod jag inte när jag var
yngre. Var du även det som barn?
Jag har alltid varit en sökare. Mm. Och nu har ju det fått en mening också. Så att allt hänger ju lite ihop. Eller jag ser tillbaka på mitt liv och ser att allting hänger ihop.
Hur då tänker du?
Men jag tänker att dels jag blir sjuk.
Ja.
Det fick ju en mening. Men så att jag varit en sökare, det var ju det som fick mig att börja utforska den här resan. För jag hade ju ingen bok. Det var ju ingen som lärde mig. Samma människor som stod där och skrek att ni ska älska oss själva. Jag ville ju bara skrika tillbaka. Men hur fasen ska jag göra det?
Idiot!
Ja, idiot! Och ingen hade ju svaret. Men man kunde ändå säga, nej men vi ska älska oss själva. Vi ska vara vår egen bästa vän.
Mm.
Och då var ju den här sökande delen till mig som fick mig att vilja söka efter svar helt enkelt. Hur? Och det fick mig att titta kring, alltså jo, jag var så nyfiken på olika religioner, till ja, men allt ifrån medicinska aspekter till alternativmedicin, till alltså en jättedjup dykning såklart i personlig utveckling överhuvudtaget. Men det fick mig att utforska väldigt många olika extremiteter kanske, olika kanter.
Och det var väl det intresset då som räddade dig säkert, när du kunde djupdyka i det. Och då utbildade du där då som coach i den vevan.
Ja, så småningom så blev det allt, rullade ut sig själv. Så livscoach och sen lite specialitet inom det inre barnet och grundkärlek och hur vi kan bygga anknytning till oss själva, inte bara relationer emellan till andra människor och mycket psykologiska aspekter. Sånt älskar jag. Älskar människor.
Men, ja, det var fint. Det gör jag också.
Ja.
Hur mycket jobb har du nu då? Är det så att du känner att du bara liksom är för mycket jobb eller? Jag kan tänka mig att det är många som behöver.
Ja, så tänker du. Ja. Ja, men just nu så är det med att jag försöker forma om mitt företag. För att det är lätt att hoppa på och tacka ja för att det finns så mycket roliga möjligheter.
Mm.
Men just nu försöker jag jobba lite smartare och se hur jag kan hjälpa flest människor. Och
utan att själv bli liksom helt dränerad.
Precis, Så det har verkligen hjälpt mig väldigt mycket till att forma om. Så just nu så sker det väldigt mycket i mitt företag på det planet. Och att jag vågar ta hjälp av andra, vågar anställa och vågar liksom öppna upp. Än att man själv bara kör på.
Mm.
Det är också ganska lätt hänt att man...
Ja, jag vet. Det var skönt att du är klok.
Ja, men tack.
Är du det av dig själv eller är det dina människor omkring dig också som hjälper dig att vara lite klok och säga åt dig att tänk dig för nu?
En blandning, tänker jag. Jag har precis anställt min man och han är väldigt bra på det här. Jag brukar säga att han skulle få bli min assistent, men det är mer han som ger mig ordern att tvärtom. Han är bra. Han grundar mig och jag får honom att flyga. Det kan vara en bra kombo.
Skönt att kunna. Det är väl mysigt att jobba tillsammans, tänker jag.
Ja, hittills är det väldigt mysigt.
Vissa säger att det där inte är bra. Jag skulle tycka att det var fantastiskt härligt om jag hade en partner.
Kanske lite beroende på hur man är som person då, tänker jag.
Om man brinner också för samma sak, då kan man ju tillsammans, blir man ju starkare då. Och man kan liksom hjälpa många människor.
Ja,
att liksom, det är ju det.
Ja, det blir jättefint.
Mm.
Mm.
Men så att du känner ändå att du är med där ute och förändrar och hjälper människor att må bättre.
Mm. Det är i alla fall min vision och det känns ju som att det landar saker hos de här som jag får lov att hjälpa klienter. Och,
Känner du att det här är meningen med ditt liv?
Absolut.
Mm. Vad härligt.
Ja. Det är jättehärligt. Och det här har ju lett in mig till att jag precis har kommit ut i en skrivarprocess. Vilket du också har gjort för att nyligen har förstått.
Ja.
Så min andra bok kommer nu till våren.
Aha.
Så att det känns som att ena liksom vecklar ut så jag öppnar upp för det andra. Och det är lite spännande.
Vad hittar vi i den boken då?
Ja, den släpps i bokhandeln på den internationella kvinnodagen.
Mm-hmm.
Den heter Power Women. Ah. Du får tillgång till din medföra kraft som kvinna.
Mm. Vad spännande.
Ja.
Ja, den kraften behövs ju onekligen. Ja, för att den, även om vi kan tycka att vi är ett land ändå som är betydligt mer jämställt än många andra länder, så är det, finns det fortfarande i samhället någonting som inte riktigt är självklart än.
Mm.
Att det är fortfarande lättare för män att få respekt och plattformar och utrymme än vad det är för kvinnor.
Mm.
Det är fortfarande liksom det. Man får kämpa lite mer som kvinna. Det finns inte lika stor spelyta för kvinnor som det finns för män. Nej. På något sätt. Eller hur?
Absolut. Mm.
Så det finns ju mycket kvar att göra där.
Ja, absolut. Och många gånger så ser vi inte riktigt heller vad... Vi är så invanda i den här strukturen.
Ja, exakt.
Ja, det är det som är lite spännande. Att ibland kan jag se kvinnor som säger så här... Nej, men vissa kvinnor idag vill inte ens säga att de är feminister. För att de tänker att det betyder ojämnhet åt andra hållet.
Mm.
Och många gånger kan också vara kvinnor som tänker att nej, men så här, det här, vi har kommit så långt, här måste vi kunna nöja oss. Mm. Så nöja oss, kan vi inte kämpa tills vi verkligen är på en plats där kvinnor får vara, alltså ta den här platsen som de förtjänar att ta. Mm. Liksom män förtjänar att ta sin plats. Utan att man ska behöva kuva, tänker jag.
Mm. Det borde ju liksom vara självklart för alla att kunna få ha den här platsen och respekten oavsett.
Eller hur?
Kön eller olika saker.
Ja, precis. Och att lära känna, tänker jag, för många kvinnor. Lära känna vad som är, vad har vi för kraft inom oss? Inte bara vad vi blivit inlärda till att det här är det bra om vi visar, det här är bra om vi håller tillbaka. Utan faktiskt få utforska, vad har jag för kraft inom mig?
Mm.
Som jag kan använda och stimulera så att det växer.
Mm.
Vad får mig att må bra?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag tror att det blir någon skillnad på om man tittar på då, de generationer unga tjejer som växer upp idag. De har ju, det är en stor skillnad på när jag växte upp, så tror jag att det kommer att ske också lite per automatik. Att de kommer att våga ta för sig på ett annat sätt än vad kanske jag. Nu är du yngre än jag också. Men jag som då är 54 vågade. Ser du liksom att det kan ske också?
Absolut.
Mm.
Och ju mer vi vågar ta oss framåt, desto enklare att tänka att det kommer bli för framtida generationer.
Mm.
Absolut.
Och det känns också som killar och tjejer där samarbetar ju på ett annat sätt.
Mm.
Ja, att det inte är något konstigt med det.
Nej, precis.
Men det finns ju fortfarande de här sakerna att man pratar om. Antingen en man kanske säger att han är chef, medan det här är en kvinnlig chef.
Mm.
Ja, det finns ju många sådana där grejer fortfarande kvar. Liksom.
Precis, nu tittar vi på fotboll och nu är det damfotboll.
Ja, precis. Ja. Det är ju lite märkligt.
Ja.
Ja, det ska bli spännande att se
ja.
hur det förändras. Men jag är ju ändå så där lite bekymrad över hur världen överhuvudtaget mår. Med många som har den här psykiska ohälsan. Och det känns som det är tuffa tider. Märker du mycket av det?
Absolut. Mm. Jag tycker nog att väldigt, väldigt många människor jag möter. Nu är det inte bara att jag coachar människor och klienter jag möter. Utan jag har ju också retreat och yogaklasser. Då får jag ändå, och jag har en plattform på sociala medier. Så jag får ju en chans att möta människor i olika sammanhang. Mm. Och väldigt många gånger så slås jag av att det är sån utbredd psykisk ohälsa på olika sätt och grad.
Mm.
Och det känns ju fruktansvärt, för idag känns det som att vi har alla möjligheter i världen. Mm. Mycket mer än vi hade för 100 år sedan.
Mm.
Och ändå så lider så många på ett eller annat sätt. Och många nöjer sig, men de står ut och tror att det är det enda alternativet. Och det kan jag tycka är ganska sorgligt.
Mm.
Samtidigt som jag känner att det är hoppfullt att det finns väldigt många som vill sprida alternativet, verktygen. Och
det gäller att man bestämmer sig vad man vill lyssna på och sådär, eller vem man eventuellt följer på sociala medier och så att man inte hamnar i, för jag tror att det är väldigt mycket det också, att vi hamnar hela tiden i jämförelse, vi hamnar långt borta från oss själva hela tiden på något vis, för vi hamnar väldigt mycket mer i att titta vad han gör och vad hon gör, och har nu de där och oj vad det går bra för dem, fick hon det där jobbet och åh titta vad kära de är. Och hela tiden så är man liksom i den här jämförelserummet. Alltså nästan hela tiden är man där.
Mm.
Bara väldigt långt borta från sig själv. Bara i jämförelsen. Bara i liksom bekräftelse av att alla andra har det mycket bättre än jag.
Mm.
Det kan ju knappast leda till någonting bra i längden.
Nej gud, jag tänker samma sak. Jag tänker att jag brukar säga att vi lever allihopa i ett otillräcklighetssamhälle och vi är väldigt insjuknade i jämförighetssjukan. Och då spelar det ingen roll hur mycket vi har. Vi tänker att ändå är det inte nog. Och då vet jag inte riktigt, det känns ju inte sunt överhuvudtaget.
Man är aldrig nöjd. Om man är ihop med någon så längtar man efter att det vore ganska skönt att få lite själv, få lite egen tid. Och är man själv så längtar man efter att träffa någon. Och är man hemma längtar man ut på semester. Och på semester så kanske man längtar hem för att det var lite krångligt här borta. Och hela tiden vill man vara någon annanstans än där man är.
Och någon annan än där man är. Man vill vara snyggare, man vill vara smalare, rikare. Bättre.
Alltså Jesus Christ, ja. Det är inte konstigt att världen mår dåligt. Nej. Vad vi hamnat i för torktumlare. Centrifug.
Ja, det är som ett evighetslopp som aldrig tar slut.
Nej.
Men så finns det väldigt många som ändå vill komma och påminna om att nej, men det går att börja se vad man har. Tänk att jag tror att du också jobbar ganska mycket med tacksamhet.
Ja, jag gör det. Ja.
Och det är så viktigt.
Ja, men jag gör det och jag har mina rutiner. Jag har sedan en lång tid tillbaka också så har jag de här rutinerna att jag mediterar morgon och kväll. Det är det sista jag gör.
Mm.
Det är inte att titta i telefonen eller det första att jag gör är inte heller att titta i telefonen. Utan det första och sista jag gör på en dag är att meditera.
Ja.
Och jag har mina läsövningar. Jag gör någon övning varje morgon jag läser. Nu håller jag på med Course in Miracles för tredje gången.
Oh.
Och jag känner att den ger nya saker varje gång jag gör den. Men jag gillar att ha den där, sitta med. Just nu när det är mörkt och tänder jag ett ljus och gör jag den. Jag försöker liksom att rama in dagen på det sättet. Men vissa dagar är det tufft för mig också. Det händer saker runt omkring en som kanske påverkar en. Och då får man kämpa lite extra. Och andra dagar har man en sån otrolig energi. Så att det liksom bara känns som att man kan erövra världen. Så att det är bara att vara medveten om att alla dagar ser olika ut. Men det är skönt att ha de här fasta ramarna någonstans ändå. Där jag kommer i kontakt med mig själv. Där jag liksom kommer i kontakt inåt med min själ. För det är den enda som kan rädda mig. Så är det min själ. Den vill jag inte vara utan. Den är min viktigaste skatt.
Just det.
Hur tänker du om din själ förresten? Det här är ju en själslig podd.
Ja, hur jag tänker om den. Jag tänker att nej, men självkärlek överhuvudtaget, för att knyta samman lite där. För att kunna tycka om oss fullt ut, och precis som du säger, det här med att kunna acceptera inte bara att vi ska jobba på att förbättra allting och tycka om oss då, utan också se att okej, här kanske vi har brister eller vi är mänskliga, väldigt mänskliga på det här planet. Och ändå kunna acceptera, tycka om, uppskatta och till och med älska. Då behöver ju själen få vara Alltså att bortse från det och fortfarande leva i den här separationen mellan hjärna och själ, nästan putta bort den som många faktiskt gör i samhället och kanske inte ens tillkännage den.
Nej, inte ens tänker på att det finns en själ också i mig.
Nej, precis. Hur kan vi då tycka om oss själva, tänker jag? För det är ju en jätteviktig del av den vi är. Så att börja våga utforska vilka vi är, onekligen så blir det att vi kopplar ihop själen då, tänker jag. För det går inte att lära känna oss själva utan att lära känna själen.
Nej, jag tänker att vissa kanske till och med tänker att vi inte har någon själ. Att vi är bara de här kropparna och nu lever vi det här livet och sen dör vi och så blir det svart.
Vissa tycker alltså, det är enklare att tänka så. Och
jag vet inte om de tycker att det är enklare att tänka så, men jag tror att det är det enda sättet de kanske kan tänka. De kanske till och med, vissa jag har pratat med kan säga till mig att men jag önskar att jag kunde tro och hoppas på någonting när jag dör, men jag tycker det är jättejobbigt, jag kan inte, jag tänker bara att det blir svart.
Men jag menar det är för svårt för dem att ta till sig kanske då, att det ska finnas ett alternativ som det inte går att se eller ta på, men det ska ändå finnas och kännas här inne. Kanske hör ihop med att vi är inte så tränade på att känna känslor, och med själen och känslor, det är ganska nära till hands, tänker jag. Och är man då väldigt tränad i att kanske förneka sina känslor, inte känna till sitt känsloregister, då kanske det också är lite svårare att kunna tro på det här som inte går att ta på en tanke.
Ja.
Men,
då viftar man bort det. Det blir jobbigt också att tänka på.
Precis.
Då knuffar man bort det mentalt och så gör man något annat. Men alltså, jag är ju väldigt tacksam över att jag har den här, för det här är ju inget jag vet, men det här är ju någonting jag tror. Jag tror ju på min själ, jag tror ju liksom att den är kopplad till något högre. Jag tror ju, jag har ju en tro, och den ser ju ut som min tro ser ut. Jag har ju liksom, jag tror att man får kanske skapa sitt eget rum utav tro och sådär, men jag är ju oerhört tacksam över att jag har det för att gå runt på den här jorden. Och inte tro att det finns någon mening med någonting. Utan nu är vi här och sen dör vi och så blir det svart. Alltså på riktigt. Det alltså,
Nej, men det är det här
då som fattar jag inte ens hur man orkar gå runt här. Om man inte. Så den hjälper ju väldigt mycket. Och den behöver inte vara, jag brukar prata med människor, man behöver inte vara religiös för att ha en tro. Utan det känns otroligt viktigt att tro på, välja att tro på bra saker också. Välja att tro på att fylla sitt sinne med liksom. Du vet, har man en grå dag, man kanske kan gå på något museum, titta på tavlor, lyssna på någon fin musik. Eller försöka fylla den här själen och sinnet med lite ljus när det är som tuffast.
Absolut. Och det blir som så fint. Då blir det ju, du skapar ju din mening här. Kanske på jorden då. Eller bara att man tillför lite mer mening i sitt liv. Genom att känna sin tilltro till själen. Eller innebörden den får för en själv. Jag tror det är ganska viktigt. Sen så, som du säger, man behöver inte ha samma typ av tro. Behöver inte vara religiös. När jag var yngre så bodde jag i Florida ett år. Då bodde jag i en familj som var väldigt religiösa. En helt fantastisk familj. De är djupt religiösa, kristen tro, och jag följde med i kyrkan varje söndag. Jag är ju inte kristet religiöst, men jag kunde verkligen uppskatta att vi avsatte en tid varje söndag till att, alltså det blev som, för mig så var det meditation. Jag kanske inte lyssnade så mycket på vad Bibeln innehöll, men jag kunde uppskatta den här tiden till att bara få kontemplera, eller du vet, bara kunna få rikta uppmärksamheten inåt.
Vad vackert. Ja, för det blir ju en ritual då, och liksom en stund, precis som du säger, att komma i kontakt inåt.
Precis, ja. Och de var också så väldigt öppna med att, Louise, du skapar din tro. Men se vad som händer i dig att följa med oss. Du behöver inte tro på Gud, men skapa din, knyta an till den du tänker. Och det där tycker jag också om. Människor som är öppna till att utforska din, så utforskar jag min. Och sen så möts vi att det är lika
tänk
mycket.
Tänk om det kunde få vara så i hela världen.
Ja, men eller hur? Tänk så mycket vackrare det skulle vara då. Ja.
Alltså i min värld är ju inte själen religiös, men den, där hör vi ju också på något vis samman med varandra. Där är vi ju connectade. Våra själar är ju långt mycket klokare och visare än vad vi är, tänker jag. Och sen vet jag ju inte, men jag tänker ju att den lever vidare. Men det är ju så min tro har skapats på något vis. Och jag väljer att tro så, för att det känns mycket, mycket, mycket mer hoppfullt för mig.
Ja, samma.
Att ta den för, du har samma också. Men jag älskar alla människor. Jag älskar även de som inte tror och som tycker att mitt sätt att tro på är helt knäppt.
Ja, men såklart.
Ja, men de får också finnas. Så det är inte det. Så länge man inte skadar varandra så måste vi alla få ha vår egen uppfattning och våra egna tankar.
Nej, men verkligen. Jag och min man brukar ha ganska roliga diskussioner. Han är inte riktigt lika spirituell så. Nej. Men han brukar ändå sitta och le och tycka att det är så spännande att höra hur mina tankar går.
Ja.
Och medan han då tänker att när han dör då säger han tack och hej. Och jag är helt övertygad. Men vi ses ju älskling sen. Ja, vi får se, säger han. Och jag tycker det är lite härligt så att det kan få vara en värme. Att, ja, för mig så är det så självklart att man måste få tillåta alla att få ha sin tro.
Ja.
Men ingen får ta ifrån mig min.
Nej.
Det skapar ju min mening.
Ja, exakt.
Ja.
Vad fint. Mm. Men du, när det kommer då människor till dig och så kanske mår de sådär som du mådde. Mm. För jag antar att när de kommer till dig och vill ha hjälp så är de någonstans i livet där de behöver hjälp.
Mm.
Vad är det för verktyg som du kan ge dem? Är det samtal eller coachar och får man med sig liksom olika verktyg hem eller övningar och...
Mm. Min coaching, den är ju ganska bred så jag försöker först och främst verkligen läsa av och se vart personen framför mig är någonstans, vad dess behov är. Vissa är mer eller mindre öppna. Många har ju ändå gemensamt att de har någon typ av öppenhet för de vill söka sig till, då är de beredda och motiverade till att göra någon typ av insats och det är min fördel. Så att där och då försöker jag ändå avgöra vad som krävs, men ja, den röda tråden är ju egentligen att vi jobbar på plats. Det är inte bara att de sitter och pratar och ältar om man får säga så, utan jag har ju väldigt öppnande frågor, men sen så för mig är det viktigt att de får jobba med övningar. Så jag har olika typer av övningar. Jag möter dem där de är och dels får de med sig övningar hem, men mycket skevt och jobbet sker på eller under själva samtalet vi har. Så många gånger kommer de därifrån och har en helt annan insikt. Alltså de vrider perspektivet och det är det här jag älskar i att få coacha. Man ser hur liksom att oj, man ser deras ögon hur de, ja just det, så här, den här insikten. Eller just det, nu kom jag åt någonting som jag inte visste fanns där inne. Sånt, jag tycker det är helt fantastiskt.
Och kan de ha kvar, hur ofta kommer man då? Liksom, går man en period 10 gånger eller hur funkar det?
Det är så olika, men rent generellt så beroende på hur pass motiverad man eller dåligt man mår kanske, så kommer man mer regelbundet. Men säg i genomsnitt kanske en gång varannan vecka. Och sen så går man ett par månader. Och sen så blir det mer glesare och sen så flyger de iväg och har en grund att stå på. Och det är så härligt att se, men sen kan de ändå komma tillbaka för att det kanske är en utmanande tid i livet. Eller någonting de behöver jobba på som har kommit upp till ytan eller sådär. Det är ju så livet är, vår ständiga utveckling. Så att lite så, att det är mer oftare i början och sen glesare ut.
Men de har ändå med sig sådär typ verktyg, sånt som de känner att de kan jobba med hemma om det... Så är övningar eller absolut. Skriva dagbok eller vad det nu än kan vara.
Sen skapar vi, alltså jag är med och skapar förändringen under samtalet. Det är de som gör jobbet, men jag guidar. Och jag brukar säga att jag sår frönen.
Ja.
Och sen så är det de som vårdar det. Fast oavsett hur mycket de lägger in kraft i det hela och tar hand om de här fröna så sker det någonting. Det är det här som är så häftigt. Det sker alltid någon typ av förändring. Och ju mer de är måna om att förändringen ska skapas, desto snabbare ser de resultatet. Sen är det inga quick fixes, men man kan göra väldigt, väldigt mycket, alltså mer än många tror, för att förändra saker.
Men hur länge har du jobbat med just det nu?
Som coach?
Ja.
Under 4 år har jag coachat.
Och vad har du sett då från dina, är det mest kvinnor som kommer eller är det blandat?
Är det mest kvinnor.
Ja. Och vad har du sett för liksom, vad har du fått för respons och så på? Du har varit med, hjälpt till att förändra människors liv.
Ja, absolut. Och det är väl med att få stå och bevittna hur de själva blir så överraskade om att de kan åstadkomma så mycket.
Ja.
Ofta kommer människor till mig och säger, jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte tänka mig att jag kommer kunna vända om den här skutan. Men jag vill ju ge det ett försök.
Ja, ja.
Och sen så med rätt förutsättningar, att man ger dem stöd, man tror på dem, man ger dem rätt verktyg och sen så låter man dem få testa, så händer det så mycket saker.
Det är fantastiskt.
Ja, det är coaching överlag är ju fantastiskt. Ja. Alltså. Jag älskar att det finns så mycket verktyg idag och så många människor som vill jobba med det här.
Ja, men det finns, och det är ju så bra tycker jag att det finns, och att det blir fler och fler också som finns där ute och gör saker för människor som behöver, för att där behöver vi vara många, speciellt idag. Absolut. Det behöver finnas många plattformar och kanaler och mötesplatser och sådär för att hjälpa så många som möjligt på något vis.
Absolut, och det fina är att många som har varit nere djupt djupt där nere i avgrunden. Ja. De kan också vända om sitt liv och hitta att deras, precis som mitt, kall har blivit att hjälpa andra människor. Jag tycker det är så fint.
Det tror jag många kommer att känna. Ja. Och det, ja, det kan man ju se inom missbruk också. Människor som har liksom varit fast i missbruk eller kriminalitet också, och som vänder, och så blir deras mission att hjälpa andra att inte hamna där.
Mm.
Och det är ju, då har man ju verkligen tagit med sig lärdomar i livet för att hjälpa sina medmänniskor.
Mm.
Vad händer framåt? Nu kommer den här andra boken.
Mm.
Och är det verktyg och så i den också? Övningar och...
Mm. Det är mycket ögonöppnare, tror jag.
Mm. Kan du ge något lite exempel? Får du avslöja det den?
Ja, alltså det är ju övergripande, så är hela boken fylld med just ögonöppnare kring hur den här strukturen egentligen ser ut. Den här som vi är invaggad i och tror är normal.
Mm.
Vi glömmer lätt, eller så vet vi inte om att vi har 5000, drygt 5000 år av ett väldigt starkt patriarkat bakom oss. Och vissa kan till och med liksom få lite rysningar av ordet patriarkat för att man inte riktigt vet vad det innebär.
Mm.
Och den här boken ska då på ett lättillgängligt sätt för kvinnor i alla åldrar få oss att förstå, nej men gud, det är verkligen så här det fungerar. Och just det, jag känner igen mig.
Mm.
Och, ja, så jag vill liksom rucka lite på perspektivet och hjälpa oss kvinnor att se på lite klarare, tänker jag.
Mm.
Ja.
Ja, det där är så intressant. För det är ju fortfarande så att det är lättare för män att göra sig hörda och få respekt. Och jag tänker ofta på det om jag säger någonting. Ja, men jag kan tänka på mitt sommarprat till exempel. Mm. Om det hade varit en man som hade läst och sagt exakt de sakerna som jag sa, så tror jag att det hade mottagits på ett helt annat sätt. Då hade det varit, wow, vad härligt att han som man kunde prata om känslor och våga berätta om såna här saker. Gud, vad fint.
Mm.
Medan jag som kvinna då blir recenserad av män också som inte alls pratar mitt språk, som inte alls förstår mig. Jag tyckte att det där var intressant. Jag fick så otroligt fin respons av mitt sommarprat. Men jag tycker att det där är intressant ibland att se liksom. Okej, nu släpper jag en sån här bok. Om jag hade varit en man nu och släppt den här boken.
Mm.
Då hade den varit så hyllad. Men nu är jag en kvinna. Och då räknar man nästan med att ja, men hon skriver ju såna här böcker. Och fortfarande är det lite på ett annat sätt. Att det fortfarande är lite lättare där ute. Alltså män har ju svårigheter också naturligtvis med det. Speciellt med psykisk ohälsa och såna här saker. Så det, jag säger inte att det är lätt för alla män. Men nu pratar jag om samhällsstrukturen.
Mm.
Och även hur vi kvinnor fungerar också. Om vi går in i ett möte och någon man står där med sin pondus. Så kan det även som kvinna vara lätt liksom att, ja men kolla här vilken pondus han har och sådär. Så att vi bidrar ju också till det där. Så att,
jättemycket.
Ja, så jag känner att vi kvinnor måste ju också hjälpa till att lyfta fram varandra och liksom hjälpa varandra.
Mm.
Eller hur?
Ja, gud ja. Alltså jag har en jättestort kapitel i min bok kring just systerskapet. Det är lite tråkigt. Vissa kan ju känna att det är ett uttjatat ord. Jag kan tycka att det behövs mer nu, mer än någonsin.
Ja.
Men att just förändra synen, det handlar absolut inte bara om att det är män som ska göra jobbet, utan vi har jättestort jobb att göra,
ja,
vi kvinnor.
I vårt sätt att liksom agera och reagera på saker. Där kan vi göra så otroligt mycket.
Mm, absolut. Och då börjar ju allting med att vi får en förståelse för vart vi är idag, tänker jag.
Mm.
Att förstå att vi är, vad vi har för förutsättningar, men också vad vi har för valmöjligheter. Men också att vi lär känna vår kropp, tänker jag.
Mm,
du nämnde lite sådär att vi kan ha dåliga dagar för att vi kanske är en cykel.
Ja.
Och just den vetskapen, hur få människor, få kvinnor där, men också för den delen, som har så få det av oss som vet hur psyken fungerar för en kvinna. Vi vet så lite, för vi får inte lära oss om det i skolan. Det är mer viktigt att vi får lära oss på historielektionerna om vilka män som har, du vet, krigat.
Vilka som var kungar.
Erövrat, var kungar. Men ingen berättar om hur vår cykel fungerar. Nej. Mer än de här mest självklara delarna som kanske får mens och ägglossning.
Ja.
Möjligtvis ägglossning.
Nej, men sådana här PMS och PMDS och så. Jag vet inte ens om man, men det kanske man pratar om idag, men inte när jag gick i skolan.
Nej, jag tror inte man pratar så mycket om det.
Eller vad självkänsla och självförtroende,
nej,
vad det, vad är skillnaden här? Vad är självkänsla och vad är självförtroende?
Mm.
Det tror jag inte man, inte på min tid pratade så mycket,
nej,
om.
Nej, precis. Så det finns mycket att lära ut, tänker jag.
Mm.
Och där måste vi vara med att visa vad det är som är viktigt.
Och jag känner också, jag hoppas ju någonstans att den här förändringen ska kunna ske utan aggressivitet, utan att det ska behöva ske på bekostnad av någon annan.
Mm.
utan att det ska ske ett skifte där. Och där har väl då, precis som du säger, att vi kvinnor har en viktig del i att kanske också bli lite, man pratar ofta om att män är liksom bra på att lyfta varandra och peppa varandra och sådär. Men kvinnor är inte, och det var någon teori jag hörde om att det kan handla om att vi har inte lika stor plattform. Det finns inte lika stort utrymme på just den här scenen eller det här, i det här yrket som det finns för män. Och då blir ju liksom konkurrensen genast mycket tuffare för att få kanske en viss position eller ett visst jobb och sådär. Och då blir det inte lika lätt att vi ska lyfta och peppa varandra för att vi har en mindre spelplan, en mindre spelyta.
Precis.
Det var en teori jag hörde något om. Och, och det kan ju ligga något i det.
Precis, och det är så sorgligt. För det gör så att vi lär oss att anamma den här spelplanen med vassa armbågar. Kommer vi längre för det? Nej, men det gör vi inte alla gångerna.
Nej.
Men om vi kan lära oss att våga då gå emot det som förväntas av oss. Det vill säga att ofta förväntas ju kvinnor kanske då inte komma överens. Jag avskyr den bilden av kvinnor som många har. Kvinnor kan vara de mest fantastiska stöttepelarna till varandra.
Ja,
om vi
verkligen
bara lär oss anamma det, tänker jag. Lägga ner de där vassa armbågarna. Räcka upp handen om vi står före. Eller du vet, vågar dra upp
den. Ja, för att jag tänker att det finns utrymme för oss alla.
Ja, gud.
Och vi behövs för varandra. Ja. Speciellt i dessa tider. Det snurrar så snabbt nu.
Ja,
det finns så stora utmaningar som vi tillsammans måste ta oss igenom.
Mm.
Då måste vi ju finnas där för varandra.
Absolut, men också väldigt mycket möjligheter. Väldigt mycket, jag tänker att det kommer hända eller håller på att hända, men kommande år så har vi otroligt mycket att se fram emot, för det händer mycket som du säger.
Vad har vi att se fram emot då?
Men jag tänker att det kommer ske positiva förändringar.
Ja.
Det finns väldigt många starka människor som starka i aspekten av att de vill att det ska hända. De är trötta på det som har varit och vill att det ska hända någonting mera sunt.
Vi pratar 2022 nu här.
Ja, vi pratar framåt bara, tänker jag. Men absolut, jag tänker det nästa år. Men nästkommande 5-10 åren, då tror jag kommer hända väldigt, väldigt mycket. Inte minst kvinnor emellan. För kvinnor börjar vakna upp och förstå just det här att vi kan komma längre om... Bara en sån sak. Vi kan komma längre om vi hjälps åt. Det finns inte bara en liten pott med framgång som alla måste slåss av. Många tror att det gör det. Och får hon här borta lite, då finns det mindre kvar till mig. Jag tror inte på det.
Nej.
Jag tror det finns oändligt med framgång eller välgång eller vad vi nu kallar det här. Om vi bara vågar också känna att okej, okay, jag är modig nog och tar och vill skapa det jag vill ha, men jag är också modig nog att våga ha välvilja till att hon jämt det här ska kunna skapa sin utan att det för den delen minskar för mig. Det är något helt nytt. För
det är
tidigare
något
varit,
helt nytt.
Ja, och det där måste vi tillsammans, vi kommer komma dit. Jag är helt övertygad, jag ser redan nu att det händer mycket.
Ja, jag känner faktiskt också, precis som du, att det händer mycket. Och att det har skett en förändring där. Så att vi räknar med att vi har rätt.
Ja, det tycker jag. Vi bestämmer det.
Jag ser fram emot din bok.
Tack.
Vad heter den?
Power Women.
Women.
Hur du får tillgång till din medfödda kraft som kvinna.
Du har engelska titta på dina böcker.
Ja, det är ganska slagkraftiga termer. De säger allt, tänker jag. Och då är det inte då... Idag så slänger vi runt med ordet eller orden Power Women ganska mycket. Eller att vara en Power Woman. Jag vill på något sätt också lyfta upp vad jag tycker är den mer sunda definitionen. Inte hon som står och skriker liksom högst och gör mest, presterar. Ofta kan det bli att tycka att de här som vi kallar för en Power Woman är någon som, du vet, klarar allt felfritt. Hon har 3 barn och samtidigt så bollar hon sina karriärer helt felfritt och faller aldrig. Jag skulle inte säga att det är en Power Woman. Det är inte heller kanske ett sunt...
Det låter som en stressad kvinna.
Det låter som en väldigt stressad kvinna. Men många tittar på de kvinnorna som står och visar att jag kan väldigt mycket och tänker att wow, vad hon kan. Och jag kan inte ens kanske vara en tillräcklig mamma. Och sen så hackar man med mot sig
själv. Så hamnar man i jämförelserummet igen.
Ja, men då blir vi där igen. Och så är vi det här idealet av prestationsprinsessa. Eller duktiga flickan som ganska förlegade ideal men ändå påtagliga.
Jag ska skapa ett nytt armband där det står fuck jämförelse.
Ja, vad bra.
Eller hur? Ska
ja,
vi inte ska ta plocka fram det?
Det tycker jag.
Det finns ju så många såna fuck armband, fuck cancer och, och lite såna här. Men fuck jämförelse också.
Väldigt, väldigt viktigt.
Det är ju en jäkla sjukdom,
ja,
rent ut sagt. Det är en folksjukdom, det är en pandemi.
Ja, det beskäljer oss från den här glädjen av vad vi faktiskt har och vad vi är.
Nej, vi måste stanna upp och komma i kontakt inåt och komma ihåg vår kraft. Och eftersträva att älska oss själva så gott vi kan. Och så blir det bättre och bättre.
Exakt. Men våga börja det i alla fall.
Exakt. Fantastiskt att få träffa dig, Louise.
Tack detsamma. Jättekul
att vara. Vilken vacker bok du har skrivit, Self Love. Och den här boken som du kommer med nu, den låter superspännande. Den ser jag fram emot. En viktig bok det också.
Mm.
Viktiga böcker och viktigt uppdrag. Vad fint att du tog dig igenom din kris i livet. Att du kom ut starkare på andra sidan.
Ja, tack snälla.
Och att du kan bidra med det du gör. Fantastiskt. Tusen tack för att du kom hit.
Tack snälla för att jag fick komma.
Fantastiskt fint att få sitta här och prata med Louise Strömberg och hennes bok Self Love. Den är en så fin bok som jag bläddrar i lite då och då, som innehåller så mycket. Och det är så viktigt det där med att hitta in i sig själv, att komma i kontakt inåt och känna den där kärleken inåt i sig själv. För någonstans så är det ju det som ska bära oss genom livet, genom de mörka, tuffa dagarna. Vi kan inte förlita oss på den här världen utanför oss alltid, men vi kan förlita oss på att vi har en själ som bär oss framåt genom livet. Om vi bara vill och vågar lyssna inåt, upptäcka vad som finns där inne. Jag tyckte det var jättefint att sitta och prata med Louise, och jag är så tacksam att det finns många av oss där ute som gör vårt yttersta för att göra den här världen lite ljusare och lite mer hoppfull. Du är säkert en av dem. Tack för att du lyssnar på Så in i själen, och tack för att du finns. Kram.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.